Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Den 25 augusti så kör vi Funny Fuck Up-turnén i Malmö. Jag kör stand-up och även Anton Magnusson och en massa andra svinroliga komiker är med. Och vi kör även i Göteborg den 29 augusti och i Stockholm 6 september. Det är ett otroligt tryck på biljettförsäljningen efter allt som hänt runt oss i sommar. När vi körde på Norra Brunn häromdagen så var det kö runt hela kvarteret och det var 2 timmar innan stället öppnade då. Så passa på att köpa biljetter så snabbt som möjligt. Ni hittar Funny Fuck Up-biljetterna på underproduktion.se och alla mina andra gig finns på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta den här podden ekonomiskt på patreon.com. Ni som gör det får tillgång till en massa exklusiva avsnitt. Bara för Patreons, bland annat det senaste där David Liljemark läser högt ur sin anteckningsbok och listar olika skivor och serietidningar han köpt som barn i 50 minuter. Det är lika konstigt som det låter. Som min klippare uttryckte det, bonusdelen, vilket jävla CP-avsnitt, nu är det peak Liljemark. Om ni vill höra det så gå in på patreon.com alltså. Och följ mig gärna på Instagram och Twitter också. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje!
Du kan berätta om vad du har till frukost idag.
Detta med frukosten igen.
Ja, men det är ett ljudtest.
Jag tänkte, eller skulle jag berätta den där grejen med...
Det är inte till bord. Du har hittills inte gått med på till bord som är David Liljemark.
Till bord. Jag funderar faktiskt på om vi skulle ta hämtmat från Indien. Sitta här och slafsa live, höra gubbsmask.
Vad har hänt med dig? Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David Liljemark.
God dag.
Serietecknare och i viss mån konceptkonstnär.
Allmän lirare var så vanligt att höra.
Ja, men idag så ska vi prata om konceptkonst. Så då tyckte jag att vi ska inte sticka
plats
under stol med att du har doppat din fot i även den grytan. Både 1 och 2 gånger, om du förstår vad jag menar.
Grovdoppa, eller hur var det med Allan Edwall?
Ja, har han gjort en skiva som inte grovdoppar den låt?
Jag för mig det var Kalle som tipsade om den någon gång. Mm. Lade upp någon länk. Grovdoppa.
Kalle Törn då syftar vi på.
Jo.
Ja, just du har kommit in med en banan i en plastpåse. En liten... Varför låg bananen i en liten plastpåse ihopknuten?
För att inte kleta ner något annat i min digra
påse. Den hade ju skal på sig.
Ja, det kan man inte lita på.
Okay.
Kan vara blött och kletigt.
Jag tog ut den från rummet där vi nu sitter för att det var, citat, något av det äckligaste jag sett i hela mitt liv. jag har en liten...
Det var något med plastpåsar du inte stod ut med.
Det är kanske mina drag av OCD som gör att jag tycker det ser så sladdrigt och slafsigt ut med plastpåsar i synfältet. Alltså sådana sladdriga, alltså jag klarar inte av riktigt. Men sen bananen i den gjorde det extra äckligt.
Man tänker sig nästan en sån här superskurk som är alla... som består av plastpåsar, eller att det är haven som ska hämnas då med allt skräpet som har manifesterats i en skurk som ska hämnas miljöförstöringen.
Mm.
Vad tror ni om det? Marvel-DC?
Det lät bra, men du berättade om någonting som du knappt kunde berätta om som var det äckligaste du hade sett hela ditt liv. Eller?
Jo, det var i alla fall jag och hustrun som...
För som så skämtsam brukar kallas.
Il governmento. det var nog jippo vid Stadsmuseet där vid Slussen. Och hon hade då med sig en sallad i en plastbytta.
Bara grönsallad eller en... Nej, blandad kompott.
Det var någon, ja, det var någon ihoprört kjola fräs.
Mm.
Som hon ju åt upp. Men sen då detta som var kvar.
Resten av salladen?
Ja, det var ju något vattnigt flytande med lite små rester. Jag klarar inte av att se det. Så att, nej, det här...
När du skulle berätta det för mig innan kunde du knappt berätta det. Lite vatten med små flytande.
Ja, det kanske var dressing och lite vatten.
I plastpåsen.
Nej, i plastbunken eller... Mm. Ja, det var så att det liksom... Det var så pass stor bytta att en sån här bakbytta knuffade nästan på hink. Aj, fiff.
Knuffade på familjens gula...
Ja, det var nog en röd... Jag vet mycket väl vilken bunker det var. Så när jag tänker på... Nej, det gick inte...
Vår familj hade också en gul hink som man ställde fram när någon mådde dö illa och behövde spy. Här sviker orden dagligt.
Det blir kämpigt.
Vänta. Vi kan inte... David höll på att ta med medhavdryck nu.
I brought my own.
Men som ni kanske har förstått så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen.
Mm.
Det är ganska många alternativ.
Oj.
Vitt vin från Jean Bichet. Fanta Grape från Japan. Pocari Sweat. Suntory Hortoi Fruit Punch.
Det låter som en tortyrmetod. La Barra, eller vad heter de? Blödörn.
Spread Eagle. Suntory Hortoi Fruit
Punch. Spread Eagle Eye Cherry.
Strong Zero Lychee.
Jag tror jag missade förra avsnittet, eller förra förslaget för att babbla.
Pocari Sweat.
Nej, efter det.
Ja, Strong Zero Lychee.
Jaha.
Vet vad det är för någonting?
Nej.
Det är i bekantskapskretsen känt som något av en game changer. Med 9% i alkoholäsk, skulle man kunna säga. Oh, eller som de säger i Japan. Shuhai.
Hmm.
Samma dryck, Strong Zero, mangosmak, grönt plommon, vanilla coke, Kalle Sprätt kiwiläsk, Coca-Cola Clear, det är noll kalorier, Coca-Cola genomskinlig.
Kalle Sprätt kiwiläsk?
Mm.
Är det en sån där som är lastgammal och passerat datum?
Nej, jag tror den kan vara inom bäst före-datum.
Man vill gärna se förpackningen, om inte annat.
Ja, men du börjar ändå värmas upp inför en Kalle Sprätt kiwiläsk. En Fireball-kopia, Rapsgate IPA, Saranac Root Beer, Fanta Zero, Red Bull Kiwi och finns även i smaken av tropisk apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i mitt kylskap innan det genomgick en så kallad corporate rebranding.
Mm.
Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Mm. Intressant det där med, alltså det är en starkare alkoholäsk den där.
Mm,
som att någon tyckte att alkoholäsk inte var nog ont som det var, utan det skulle vara ännu mer. Lite som det här att det var inte ont nog med Moderaterna, vi måste dra på med SD. Får man se förpackningen på den där kiwin?
Egentligen, jag vet vad det blivit tax för nu. Kan du gissa vad det har blivit tax för nu?
Det kan vara historiens absolut sämsta cliffhanger.
En av Europas många cliffhangers. Eller som det också så skämtsamt kallas, Europas sämsta cliffhanger. Och ja, då är cliffhangern att har Kalle Sprätt kiwiläsk gått ut? Vad är bäst före datumet egentligen? Och framförallt, kommer David Liljemark dricka Kalle Sprätt kiwiläsk? Vi är strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och vi ska även efter den här lilla pausen rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag har för första gången sett David Liljemark i bara bakifrån dock. Du bytte om till en schackrut i foten.
Ja, jag får ju nästan säga att jag hade ju en Achors.
Just det, du hade en
t-shirt. Men den var lite för tjock i den här grisvärmen, så att nu har jag bytt till schackrut. Det var från min hustrus kusin, känd från Two Girls. Inte
One Cup. Nej. Hon hade ett band som hette Two Girls.
Och de var på Azorerna. Alltså
David och
hustruns kusin och hennes respektive. Mm. Och då köpte hon den till mig. Tack så mycket. Den var mycket snygg. Mm. Nu ska vi titta här på Kalles
sprätt. Rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Det är på botten som det står. Den går ut 20 augusti, så den är home safe.
Den gör det.
Mm.
Jo, nu var ju då den andra grejen att även mest se förpackningarna var ganska styggad. Nu kom.
Ja, det är något av en hatgubbe. Det är ju någon tecknad kanin på den.
Ja, den var inte så snygg som jag hade tänkt mig. Sen är ju del två att jag är egentligen råallergisk mot kiwi.
Aha.
Nu vet jag inte om
varför vill du då ha
den? Jag tyckte Kalle sprätt lät så roligt. Jag ska kyla ner mig med den här burken.
Ja, det kan du göra. Du kan använda
den som ansikts. Jag får ta vatten här på grund av omständigheter.
Du hade med dig Aquador. Med handvatten.
Nej, det här är... Alltså, flaskan är, vet jag inte.
Men vet du vad dar betyder? Or. O-R. Det är guld. På spanska.
Det är guld. Så, för att citera Anton.
Nej, men jag tänkte på att det är något av en gulddusch. Ja, att det guldvatten borde ju då vara urin. Mm. om man ska hårdra det.
Det ser man. Mm. Still.
Och smakar därefter.
den är inte, alltså det är min så här natt- och dagflaska. Ja.
Du gör en dubbel bromander, det vill säga sitter i bara överkropp och dricker piss. Fotnot. Henrik Romander har recenserat sitt eget urin på matsidan Smak, fanzine.tk. Och han har även tecknat sig själv som serietecknare när han sitter bara överkropp och svettas.
Ja, jag sitter ju inte i bara överkropp. Jag sitter dock i knäbyxor som...
Fort som det också kallas.
Ja, det kanske man säger. Det är min mor som sydde någon gång på jag gick väl fortfarande på gymnasiet, men de stod sig.
Man får liksom... de är hemmasydda.
Jo då, ingen fick många fina byxor. Plagg av mor. Den där droopy-tröjan när jag fyllde 13.
Droopy?
Mm, jag var väldigt nöjd med.
Droopy var ju inte så jätterolig som tecknad filmfigur.
Ursäkta?
Tyckte du Droopy var rolig? Ja, men han var ju... Okej, nu när jag...
Det ingick ju hela Tex Avery-grejen.
Liksom. Jo, men han var... Alltså, vad tyckte... Exakt! Förklara för mig exakt vad som är så roligt med Droopy.
Mm.
Nu ska jag öppna min Coca-Cola Clear. Genomskinlig Coca-Cola som då... Tanken är väl att det ska smaka som Coca-Cola, men jag har hört Jens Rosengren som jag fick den av har gjort ett blindtest. Han sa att han smakade skillnad.
Mm. Minsan. Nej, jag har inte Droopy så färskt i minne, mer än att det var en viss Tex
Avery-dyrkande ett tag. Han hade såna här trötta ögon, det var ju kul.
Jo. Nej, jag vet inte hur du kan sitta här och...
Nej. Jag tar tillbaks.
Skända stackars Droopy.
Ja, men lite långtråkig måste jag ändå säga att filmen ofta var. Han stod vid någon, jag kommer ihåg en Droopy-tecknad serie jag läste där han där hans husse då, eller matte, fasar iväg honom från tvn. Han får inte kolla på tv.
Och det här låter ju väldigt tråkigt. Hon egentligen var en serie detta.
Ja, det var en tecknad serie. Och då gick han med och kollade på torktumlan, tror jag det var. Eventuellt tvättmaskinen.
Lite som en Zippy-serie också.
Det är inte... Ja, nu... Nu förstår du.
Minsan.
Mm.
Japp, jo. Ja, men... Eller ska vi ta en snabb recap?
En snabb recap från vad?
Ja, jag vet inte. Sist...
Detta har hänt. Har det hänt något sort?
Ja, nu ska vi se. Senast jag var med ett ordinarie avsnitt var i februari, tror jag. Mm. Sen dess har vi gjort en extra episode om David Liljemarks underbara värld. En fet bok som alla bör skaffa sig.
Ja, som också behandlar lite ämnet som vi pratar om idag, konceptkonst. Du har ju gjort vissa sådana verk.
Just. Och sen hade vi en live session på Larrys som finns i en bootleg-filmad version som man kan fråga efter i eftersnackgruppen.
Ja, det avsnittet. Jag tryckte inte tillräckligt hårt på inspelningsknappen på min Zoom-mic.
Man har ju hört talas om twee och lo-fi, men det var ju löjligt. Man var liksom för mesig för att trycka på record. Det var så kobent. Nej, men i alla fall... jag har varit på Kreta en vecka. Jag tänkte jag skulle vara färdig med värmen efter det, men...
Ja, du har ägnat dig åt njutning.
Luftkonditioneringen där var ju njutning, men sen har det varit värre. Jag såg Gene Simmons och Night Flight Orchestra, det var, och så hem till Karlstad. Träffa mor, far och bror. Det var väl en liten slöpad reunion, apropå...
Spelar ni med ditt gamla...
Nej, vi spelar inte. Vi bara ryktnar kom över på fika. Vi hade jävligt trevligt.
Med humor, om du skulle beskriva.
Martin Fredrikssons klassiker. Nej, men konceptkonst var ju.
Ja, ska vi börja med lite favoriter? Eller ska vi börja med vad vi själva har gjort inom genren? Jag kan göra en snabb introduktion till kanske...
En slapp googling här. Jag vet inte om folk säger egentligen pratar om konceptkonst längre. Alltså, utan att det ingår så mycket i vanlig konst som då är liksom konst. Det är inte någon sån här lokal måleri-främjande med en bild på en husdjur.
Jag tror jag lärde mig begreppets namn när jag läste en serie som du gjorde på 90-talet som heter Apa på ryggen.
Mm-hmm.
Där så går du fram till någon annan tecknare. Och säger så här, har du funderat på att börja med konceptkonst? Att jobba med rena idéer?
Det var en tydlig,
det, ja, det var en förklaring. Men man kan väl säga att, ja, men till exempel, när jag gjorde projektet Simons 120 dagar, där jag reste runt i Sverige och bodde hos folk och Max övernattade två nätter på samma ställe i 120 dagar. Det var ju något av ett konceptkonstverk. Och kanske tills någon dör, när jag och Frey... fejkar en nyhet om att vi skjutit ett barn i Kambodja.
He wants to die.
En känd replik från en film. Den kan ni se på YouTube. Och du själv, jag tror också när jag introducerades lite till att konceptkonst var något. Du höll upp ett finger här.
Innan vi går förbi S120D här så måste jag säga att den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för dels konceptfaktorn.
Ja.
Och livsnjuteriet eller körlevnaden.
Ja,
knulla på dagis. Det skulle han alltid gilla, Jonathan Alvén.
Ja, om man hade läst den rutan. Gör det. Ops. Det är kanske inte riktigt som ni tror.
Jag säger alla.
Det här.
Nej, men sen, jag tycker fick författaren Simon G. tycker jag fick väldigt lite cred för den. Mm. För jag tyckte den var väldigt välkomponerad och liksom... styra upp allt det där till en
berättelse.
Ja, jag tyckte det var lite skändad över alltihop. Alla var bara sura över att det var ute och söp och pinugade. Hade det.
Ja, men den blev ändå uppmärksamma. Det på något
den
sätt
blev
så,
bra.
Den blev bara... på ett sätt så känns det som att man, om man blandar in konceptkonst i andra verk så blir det ofta... Det är större chans att det blir viralt, så att säga. Alltså hela det här samhällsljudgrejen.
En lättfattig idé. Det är lite som den där Supersize med att han ska ta fasta på något. Jag har inte sett filmen, det är nästan lätt förräcklig. Liksom att han ska äta det där tills han storknar.
Jo, alltså det finns ju, när jag tänkte på samhällsljudet som kanske är mer så här dolda kameran, pranks och sånt där. Men det skulle ju också kunna jämföras med konceptkonst. Alltså hela det här åka till Ryssland och bygga en bögklubb. Eller till ryska statens tomt.
Det kan ju faktiskt vara... Ja, det kan ju vara bland det chefigaste på meritlistan.
Men det finns ju också en någon slags... det är ju inte...
Finns det ett rättsfall inblandat så då höjs ju liksom konstfaktorn genast oerhört.
Ja.
Det är som när, vad var det, Dan Wolger skulle auktionera ut. Eller, nej, han gick och sålde någon jävla bänka på Liljevarks. Va?
Ja.
Och Per Törn blev så upprörd någon gång på fyllan. Att
Per Törn är också en författare. Och
konceptförfattare.
Han är konceptkonstnär också.
Gör musik. Bra. I alla fall, han tyckte det var så tryckt alltihop. Ah, fan, han borde ha sålt skiten på plattan! Eller vad det var?
Han har gjort inbrott på Siva.
Han har gjort inbrott på Siva och sålt skiten på plattan. Inte en jävla Liljevarks bänk. Så att när Fabian Bengtsson heter han, blev kidnappad, tänkte jag... är det Per Törn som har gjort det här?
Jag tycker Per Törn har gjort roliga konceptkonstverk. Jag tror du, jag såg ett foto, du var med där han rekonstruerade Jan O. Karlssons kräftskiva. Det var då
Fredrik var med också.
Fredrik Jonsson som lystringmannen och som också varit gäst i Arkivsamtal. Ni var besökare, men det var då politikern Jan O. Karlsson som haft en kräftskiva som då blev ett rättsfall eftersom det visade sig inte vara avdragsgilt, eller hur var det?
Ja, något sånt där.
Och sen så gjorde han Per Törn då, eftersom det var ett rättsfall så var alla kvittorna och sånt där offentliga från den offentliga utredningen. Och då så rekonstruerade han kräftskivan och köpte in samma ingredienser och bjöd allmänheten på den här kräftskivan.
Bilden var ju DN, kommer jag på.
Mm, var det mycket folk då?
Minns knappt ett skit, ärligt talat.
Ett skit av ett punkt.
Nej, det var men inte, det var inte jättemånga. Men det var ju respektabelt. Det gick att genomföra det hela.
Men när jag kom in i serievärlden på slutet av 90-talet, när jag då tecknade fanzin och sånt där, då kände jag att då kände inte jag till så mycket om konceptkonst. Men du höll på ganska mycket med det. Och,
alltså jag kände inte till mycket heller. Och bara att jag hade fått nos på ett par grejer som jag tyckte var jävligt fräna.
Och serietecknaren Gunnar Krantz som också var en förgrundsgestalt inom den självbiografiska serien i Sverige. Han höll också på med konceptkonst. Kom ihåg att han gjorde något konstverk där han hade listat alla ägodelar. Alltså han hade bara skrivit upp allt han ägde på en lista och sen ställde ut listan som var liksom själva...
Den stora listan här för mig, den hette, jag tror att den var utställd, om jag inte minns fel, på Krognoshuset i Lund där.
Mm. Och det var ju coolt. Och du...
Ja, det var ju oerhört coolt. Eller jag menar, det förenade ju liksom... Det var självbio, det var koncept och... ja, det var också det här liksom smygkika bland folks grejer. Det enda jag minns på listan som jag tyckte liksom, åh fan vad grymt han hade några tidiga mysiplys-fanzines. Och sådär. Och sen det såg ju ballt ut också. Formen kom ju automatiskt. Jag tror det faktiskt började, om jag minns rätt här, med att han såg sådana listor på universitetet och tyckte liksom rent formmässigt att det såg coolt ut.
Har de listor på universitetet över saker som finns?
Nej, men det hängde väl scheman liksom. Du vet sådär som klamrar i en vanlig perm fast han sitter på väggen. Och så dinglar det någonting.
Vad var listan för grejer där? Schema över liksom lektioner och sånt där?
Ja, det var helt ovidkommande. Bara att man såg att det hängde sådana. Och sen var det ju det där också. Att om man inte ens pallar skriva upp en grej på listan kunde han lika gärna slänga den. Så det var ju ett fiffigt sätt att rensa ur. Ja, men han gjorde ju... Jag kan ju inte säga att jag blev berörd på samma sätt som att läsa 1981 eller Superangst.
Som är men det var ändå jävligt grymt. Självbiografiska seriealbum. Som är väldigt bra.
Jo, det är väl kruxet med sådana där grejer är väl att få det att liksom laddas med ett mervärde. Annars märker jag att sånt som jag själv har gillat, det ligger ju väldigt nära att det är fyndigt och vitsigt. Mm. Men man behöver inte sätta det tvunget i motsats till, men för mig är det inte riktigt lika mycket värt som att bli berörd av någonting. Om man tänker,
ungefär som
skillnaden mellan att lyssna på... Sparks och vissa Beach Boys låtar som är mer emo.
Så här. Och du gillar då Beach Boys bättre som är mer emo?
Ja, fast det är liksom synd att...
Alltså man ska inte heller... Alltså,
man ska ha allt.
Man ska inte förringa bara rent trams heller. Det kan ju vara kul också.
Givetvis men, arbetar vi professionellt.
Jag vet inte om vi ska liksom försöka oss på att definiera vad som är konceptkonst.
Nej, eftersom, nu drar vi bara några favoriter då.
Ja, jag bara ville bara säga att det finns ju, alltså ibland kan ju ett dolda kameran-inslag i tv vara ganska nära ett konceptkonstverk till exempel. Eller,
det är ofta det här nästan autistiska läsningar av saker. Ungefär som den här hamburgergrejen. Att han liksom tycker att det står någonstans att det här ska vara bra... Och då ska han tvunget ha det varje dag. Eller som samhällsljud. Eller vissa... När du hakar upp det på låttexter i dina ståupprutiner.
Ja, ni kan kolla upp svampen rutinen på en slapp timme skivan på Spotify. Men jag menar, om jag såg en dokumentär på tv om en kille som... han satt på med sina kompisar och sa man borde sälja allting jag har, alla mina ägodelar. Och satsa liksom allting på en sån roulette på rött stör liksom.
Jaha.
Och sen så sa han, ah, men han sa hans kompis, okej, men jag gör en dokumentärfilm när du gör det. Och så var det då att han sålde alla sina ägodelar, och det var såna här scener när han ägde en del av sin pappas företag, och sen så gick han och sålde av den, och de filmade, och liksom han sålde sin cykel, och sen så skulle de då han sålde allting så till slut, och sen så satsade han allting på rött eller svart på roulette.
Svart är en svart.
Men han vann då, och sen
så vann han,
han vann, men han blev nog rätt spelberoende också. Han sa att efter det så var det enda han var sugen på att spela om riktigt stora belopp.
Men ja, det är klart, han kunde inte gärna gå hem till bokhyllan och förkovra sig, han kunde ju för att köpa nytt, men
nej. Men det kan man kalla en form av konceptkonst också, ja, fast jo, det är också lite säga, så en crazy
det var ganska radikalt. Det kan också vara ett sätt, konstgrejen, ett sätt för att rättfärdiga sina inre lustar, att egentligen kanske han från början bara ville spela bort hela skiten, men så det gjorde han en grej av det. Det
påminner lite om ett av mina favoritkonceptkonstverk som är den brittiska konstnären Michael Landy, som gjorde ett konstverk som heter Breakdown 2001. Där han, då var det med att han bara förstörde allt han ägde liksom som ett konstverk.
Hmm.
Jag tror han skaffade en sån maskin som monterar ner liksom bilar och sånt där. Så att han liksom monterar ner hela sitt hus och allting. Alla ägodelar bara förstörde dem till.
Mm-hmm. Det låter lite även bekant det här.
Värde papper och sånt där. Ja, men han blev rätt uppmärksam. Och sen bara stod han där i slutet av konstverket utan några ägodelar alls. Det tyckte jag var rätt coolt. Förmodligen.
Tarmsköljd.
Jag har inte sett det här. Det är det som är konceptkonst. Att liksom, eftersom det handlar om rena idéer så kan man ju ofta bara prata om dem och få ut lika mycket av konstverket som om man skulle uppleva det.
Man slapp åka till några jävla dokumenta i kassel och allt vad det heter.
Det
var nog kanske länge sedan det var aktuellt.
Vad är det för någonting?
Nej, det var någon gammal mässa. Jag just såg ju nyss den här Josef Beuys-dokumentären på tv.
Ja, Beuys, var han en, skulle man säga att han är en förgrundsgestalt inom konceptkonst?
Ja, inom all möjlig konst. Alltså, det är svårt att få grepp på den där kan. Jag läste hyfsat mycket då för länge sedan. Men kontentan var ju att han såg så jävla cool ut på de där fotorna från auktionerna som han gjorde och...
Du har ju läst konstvetenskap också.
Ja, det var ju bara en slapp termin.
Men har du koll på liksom när konceptkonsten rent historiskt började dyka upp?
För att få igång någon sorts minne så gjorde jag en nätsökning. Jag tror de räknade från mitten eller senare hälften av 60-talet, men då att det finns, aha, de här uppenbara föregångarna från Dada, Duchamp och
Marcel Duchamp
kompani. Fluxus, jag har aldrig fattat skillnaden mellan Fluxus och Dada, utan det verkar bara vara neo-Dada, men kanske lite mindre.
Men satir. Duchamp är väl så här, jag vet inte om hans flasktorkare eller hans pissoar var först. Du rekommenderar en utställning, en Dada-utställning i
Umeå, ja, just det.
På. Där pratar man om, jag tror att kanske att pissoaren var först, eller flasktorkaren, men det var att han signerade liksom ett färdigt objekt som en så kallad ready-made,
ja, just det,
och ställde ut, och det ligger ju, ready-made säger också någon form av konceptkonst skulle man säga, men jo, så det var inte tidigare eller liksom det var då det slog igenom på 60-talet liksom.
Det var nog just begreppet konceptkonst.
När var det pissoir, Duchamps pissoir dök upp?
Oj då, när var det?
Ungefär.
Var 1917 kanske?
Okej, det var så tidigt.
Men som då... ryktas förresten var gjort av en kvinna, vad heter hon egentligen? Men att, ja, det är en annan historia.
Att han snodde i den eller?
Ja, det var någonting med det där. Vad hette hon? Ja, jag skyller på värmen. Alltså, jag står inte ut med här hettan. Jag tänkte att om det var en person, man skulle vilja tränga upp honom mot väggen och hugga i halsen upprepade gånger och hämta en sån här gruvhacka som dvärgarna i Snövit har och bara gå loss på kadavret. Så tänkte jag att ja, jag är lite äckelmagad så man spyr säkert av att se allt det här. Men det vore fan värt det för att få döda denna värmebölja.
Jag tänker också i alla fall, bara, ja, alltså innan, men min ingång till konceptkonst var ju också när jag var ett fan av dina serier. Och sen så märkte jag väl kanske då, det var du som introducerade mig för Gunnar Krantz och det mesta som var bra, Joe Matt och så vidare. Men som då kanske inte är en konceptkonstnär i ordets rätta bemärkelse, även om han liksom liv blev ganska mycket ett konstverk. Men, ja, det här, men det första jag sa som du gjorde som var så rakt av konceptuellt, det var kanske när du brände upp dina seriefanzin och sålde askan i kuvert.
Mm. Som... Jag kan ju förklara lite bakgrunden till de här sakerna. Jag tänkte på en grej som skilde Gunnar Krantz från en del andra seriefandom var ju att han hade ju faktiskt gått den här konstutbildningen på bland annat forum och sådär. Det var inte bara det här konstskolekomplexet som man märker en del andra som...
Det gamla tampon i tekopp.
Nej, men det här liksom seriefolk som tycker att ja, men det vi sysslar med är konst och så är det original på väggen. Det är inte så jävla hot och det är bättre att... Det måste vara något mer, tycker jag. Mm. Även om jag är med, det är ju chef med ett original på väggen, fast det är en helt annan grej.
Ja.
Det är inte konst på riktigt. Eller konst, skulle jag säga. Utan han gjorde ju riktig konst och han gjorde serier.
Mm.
Så.
Och kanske ibland lite i kombination.
Ja, ibland så var det ju det här Nollad var ju ett konceptverk. Han var ut en vecka och som han dokumenterade och sen högg han ner det till... han själv tyckte det fanns något flyt i... Han fick ju rätt mycket skit för att den var så trist, tyckte en del.
Han gjorde en serie med Nollad. Men egentligen är det ju en ganska rak, självbiografiskt berättad historia. Alltså, det är bara det att han har läst in den som dagbok först.
Ja, i alla fall. Nej, men jag kan ju nämna...
Men du skulle berätta om de fanzinen... Alltså,
ja, just det. Ska jag ta hur jag själv kom in på det där?
Ja, men gör det.
Det var ju väl på bilden i bildlektionen på gymnasiet och så här. Jag kommer ihåg den här boken att släpa med. John O. Walker, Efter popkonsten.
Mm.
Och en grej som jag tyckte var jävligt skev, det var en bild på Josef Beuys, den här när han ska förklara tavlor för en död kanin. Eller hare, eller vilket det var.
Mm.
Vi ser om vi hittar den här mäktiga bild. Han har guldfärg kletat i nyllet och någon jävla blybricka om foten. Och jag har bara sett den bilden, så att det var jävligt skev för den där dokumentären som ligger uppe nu, att det var ju en del filmat.
Mm, ja, vi behöver inte säga något som lyssnar.
Ja, nej, i alla fall. Ja, man kan ju gå. Den ligger uppe ett tag. Ja. Det var mycket sevärt. Framförallt där det står att han kliver upp och inför en församlad skara har ett tal som är men i själva verket så det var det mer ett någonting.
Jaha. Men det är rätt intressant eftersom om att uttrycket som är ett återkommande inslag i Arkiv Samtal och Mitt liv i övrigt. Men att det faktiskt kommer från bara från Gunnar Krantz.
Ja, det gör det ju faktiskt. Han har verkligen påverkat.
Det var från en...
Nazi-Beatles.
Ja, Nazi-Beatles. Han gjorde en inläsning av det som han släppte på CD-ROM. Och där är det då det är barndomsminne när han...
Har en fittjacka.
Ja, han har en skinnjacka då som han har fått av sin mamma, tror jag, som då, det ser ut som det är en fitta på ryggen, det är någon slags väck. ett väck på ryggen. Och sen så är han då på skolgården och så blir han rätad för jackan och så är det någon, han har pitchat upp sin röst så att det ska låta som barnröster, för det är något barn som rätar honom så här. Han säger, Gunnar, du kan knulla när du vill, bara ta av jackan. Och sen det är en klassiker inom seriefandom, det uttrycket. Och sen så har man kört med den nu i 30 år eller någonting.
Ja, jo.
Eller ja, i alla fall 25.
Något sånt, jo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men i alla fall, jo förresten, omslagsbilden på David Liljemarks underbara värld är ju ett foto från 91 där väl. Det har tidningspapper i nyllet. Jag slog mig först nu efter att ha sett programmet att det var nog, alltså det är ju jätteepa påverkan, men det var ju på grund av med guldfärgen i nyllet liksom.
Ja, men jag tänkte på det när du berättade nu.
Men till vidare.
Det var så du kom in på konceptkonst eller?
Jag gillar den här boken och liksom lite allt möjligt. Sen en annan stor grej, det var ju C.F. Reutersvärd.
Just det, då Pri-Nobel, pratade mycket om C.F. Reutersvärd.
Den här boken som då är som han som en vanlig bok, bara att orden är borta. Så att det som är kvar är skiljetecken, komma och punkt. vilket jag tyckte bara var ashäftigt. Och grundtexten var...
När är den skriven?
Ja,
Reutersvärd. Fan, svensk konceptkonstnär.
Boken kom 66. Han kanske gjorde någon konstversion för att så copyright 1960 den här, så att
han ska inte blanda sig upp med Reutersvärd som gjorde
Oscar med de möjliga figurer. Nej. Det stämmer. Ja, men det här är ju konkret poesi eller om man ska säga. Observera att den är signerat 96.
Var det då
med vänstern.
Han är, var han förlamad i halva
han fick kroppen, en stroke, ja just det.
Så han blev vänsterhänt då, eller han kunde bara
han fortsatte sin karriär med teckna med vänstern.
Mm.
Men i alla fall det, basen till det här är tydligen Hemingways Nobeltal, eller någon av versionerna i alla fall. Uh-huh. Sen läste jag hyfsat nyligen i en Jonas Ellerström bok att Hemingway i sin ungdom hade tydligen, som i någon spexig studenttidning, gjort någon dikt eller motsvarande som bara var skiljetecken.
Mm.
Och grejen var att det här var ju bara för maxat, så jag mejlledes försökte vidarebefordra det här till hans hustru då, men vid det här laget så...
Vems hustru?
CFs.
Du försökte vidareföra att Hemingway
hade gjort det var liksom bara så häftigt, men om man kände till det.
Mm.
Men vid det här laget så svarade hon sen att han var liksom för långt gånger i sin sjukdom. Och ja, just det. Så att han var ingen pigg på att prata om sina gamla verk eller sådär, utan han var väl rätt dement helt enkelt.
Och jag tror inspirerad av Pri-Nobel, den här boken, så gjorde du boken om kuk.
Alltså, ja, den gills ju knappt. Det var ju bara en... Kalle fick den, va?
Ja, Kalle fick den.
Det var bara en lös bok med anteckningar som jag skrev kuk på varje sida. Det är inget som jag har med på min egentliga verklista, men det är fint att Kalle har den.
Det var en bok som heter Boken om ingenting.
Jaha,
som var bara tomma sidor. Och så tippexade för ordet ingenting och skrev kuk. Och sen skrev, så det hette Boken om kuk. Och sen skrev du kuk på varje sida i boken. Jag tyckte det var ett bra konceptkonst.
Rätt slappt i alla fall.
Men det
är ju samma, det här liksom anti-inställning och sånt där. Och jag tyckte det var fräsigt. Men till det här med askan och uppeldade fanzines och sådär.
Ja.
Det var en grej som jag hade på min lista av favoriter här.
Mm.
Du kommer ihåg våren 94 i Lund på Anders Thornbergs galleri, så hade den här Barton Lidice Benners, jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn, utställning med sitt hivsmittade blod. Det var vattenpistol och sån här blomma som man klämmer på en sån här skämtartikel. Och dessa var bakom galler.
Mm. Det var viktigt.
Och han var där, och vernissagekort var jävligt coolt också. Det var en plasthandske, så var det tryckt där och fick den signert. Jag hade den ovanför min säng inramat.
Men du blev inte äcklad av hans hivsmittade blod?
Nej.
Du är ju rätt äckelmagad och
nej,
lite
hela typ. Nej, hade det varit smittade spyr så hade jag kanske vänt i dörren. Men... Nej, det hade varit lite för mycket. Det var någonting, kommer ihåg att det var någon sån här tv-program där de körde unga filmares korta grejer. Kortfilmer helt enkelt. Jag fann det var någon tjej där som spydde i en mixer och vred på. Fan, jobbigt.
Men jag kan dra, bara för att vi ska föra ur systemet. Eller du vill dra hela historien till.
Den andra grejen var att utöver dem så hade han också grejer i aska som han hade gjort av... Mm. Jag tror han hade gjort en liten... Det var ett inslag på Bildjournalen om det här också, så att det var väl Och det var den grejen som gjorde att jag gick och kollade på det. Och, eller, ja, men jag såg det efteråt. Jag minns ärligt talat inte. Det var samtidigt minns att det var löpsedel om HIV-konst i Lund och Kurt Cobain hade sköt ihjäl sig.
Mm.
Så dateringen vet vi där. Men jag tror att det var någon jycke som hade dött som man hade gjort som en sån här hundskår, ett tuggben av. Och sen hade han väl fått aska från AIDS-döda kompisar som man skulle få göra konstverk av och hade något altar. Och, så det var det där med askan, hur det kom in i min bild.
Vilken, var kom han från den konstnären?
Han var väl amerikan.
Okej.
Okay. Kommer för övrigt ihåg när Anders Thornberg klev in på galleristen, alltså på Pocket i Lund, och skulle fråga om Tintin och, har ni den här Flight 500? Jaha, du menar plan 714 till Sydney? Visst.
Ja, men då gjorde du ditt eget konstverk där du tog dina seriefanzin, brände upp och...
Ja, det var bara 7 stycken. Jag gjorde ett försök första gången och klanta mig, det bara blåste bort. Men sen när jag flyttade till den här större lägenheten sommaren 94, då fanns det en kakelugn, så då fixade jag det där sen när palla.
Vilket sen...
I signerade kuvert och sålde på Kulart, och då kom du förbi och ja, alltihop. Och så var det ju också i och för sig, det var väl efteråt det, ja, med den döda fågeln som var ett fitsonummer.
Ja, detta askfanzinen ledde väl i viss mån till ett av dina mest uppmärksammade konceptkonstverk. Fitso 11,5.
Ja, eller 11 var ju fågeln och 11,5 var ett vanligt fanzin
om
det hela.
Elva, ja.
Just det.
Du hade en brevväxling med en annan serietecknare.
Som vi kallar för Birdman. Jag tror vi har berättat om det i tidigare avsnitt.
Ja, det har
avsnitt.
Kanske gjort. Men bara sammanfattningsvis så skickade du en död fågel till honom. Och sen blev han väldigt upprörd och polisanmälde dig.
Det landade väldigt olyckligt i att han var bortrest, så att den där fick ligga till så jag blev rätt röten då.
Som Gunnar Krantz uttryckte det. Han beställde ett konstverk och var missnöjd med produkten.
Ja, just det. Jo. Nej, men det var att han ville väl byta till sig tidningar i aska. För de såldes ju 3 gånger vad det oeppeldade fanzinet kostade. Så nu var det 20 spänn, så det var inte så mycket. Men i alla fall, och så skickade han över en grej som jag tyckte var rätt epa. Jag tänkte, men nu drar vi på lite. För det var ju där Damien Hirst med... klyvda kossor, och sen var det någon...
Ja, Damien Hirst är en av liksom vårtids, eller den mest Köpenhamn. Kända levande konstnären just nu, förutom, jag tvekar att säga det, Banksy kanske är en av de mest kända nu levande konstnärerna.
Yoko Ono är väl känd. Yoko Ono måste väl ändå vara känd.
Jo, men hon kanske är mer känd för andra saker än som konst, alltså musik och sånt.
Hon är nog mer känd som kändis och Beatles. Lennon hustru egentligen, men jag menar, hon är ju chef.
Ja, du är ett stort fan av Yoko Ono.
Ja, jo, det måste ju... Kan läsa upp en kort...
Men vi ska bara knyta ihop säcken. Du blev polisanmäld och sen så gjorde du ett seriefans... Eller inte fanzin, ett textfanzin. Om liksom själva händelsen med den här döda frågan och polisanmälan. Och det är också liksom en aspekt av konceptkonst att dokumentationen, liksom att man texten om det är ju liksom... Ja, det är ju mer... Det är folk tar del av det. Det var väldigt få som tog del av själva konstverket som var den döda frågan.
Det där med dokumentation... Väl framförallt detta med Velvet Underground som har understrukit det, för att det finns så, i och med att de hängde där på Warhols Factory, så finns ju massvis med råkorda foton som man kan sitta och digga i efterhand.
Warhol gjorde han mycket konceptkonst?
Det var väl typ hela hans konstnärskap kan väl se som en...
Ja, jag tänker sånt. Det var ju mycket, alltså det var ju mycket grafiska verk också som var...
De här pissgrejerna är ju chef också förresten. Oxidationsmålningar, att det var tryck på plåt som folk fick pissa på.
Han gjorde hade konceptuella filmer där det var någon som sov och sådär.
Ja, just det. Och Empire och alltihop. Men jag ska bara, apropå, eftersom Yoko Ono är ju en av nyckelfigurer i det här... Så var det mycket sån här instruktionsgrejer. Nu läser jag hennes bok Grapefruit här. Från våren 1960. Det här. Blodverk. Använd ditt blod för att måla. Måla tills du svimmar inom parentes A. Måla tills du dör inom parentes B. Bra grejer.
Och det är bara alltså, rena idén då. Att det här är någonting man ska göra.
Ja, det finns... Ja, det är mycket behändigt sätt och det blir inte lika råddigt.
En person som återkommer när vi pratar om favorit konceptkonstnärer. Det är ju till exempel, eller två namn skulle jag säga, John Duncan och Bjarne Melliger. Du skrattar ja, vad du hör namn.
John Duncan, ja just
det. Det är lite, båda är väl JVVF-konceptkonstnärer ska man säga. Jag vill vara farlig. John Duncan, känd för att knullat ett mexikanskt lik.
Han skulle väl först ha... Det ska väl finnas en ljuddokumentation av det här. Det är väl egentligen inte helt klarlagt om han gjorde detta, eller hur är det?
All together now.
I'm sure he raped. Nej, men att han först skulle ha... Det var något sätt för att liksom straffa ut sig själv på något vis. Det är ju mycket det här också med så här självskadekonst och sånt.
Eller straffa ut sig själv med konst?
Nej då. Utan han skulle väl först... Nej. Han skulle tömma sin sista säd i en ofruktbar död, det här liket.
Ofruktbar?
Efter. Ja, de var helt död, så det var jävligt safe.
Men var det så han presenterade?
Jo, och sen skulle han sterilisera sig. Det Aha. ingick i det här blind date.
Det här, alltså konstverket heter blind date.
Blind rape höll jag på att säga.
Och enligt honom själv så köpte han ett lik i Mexiko.
Jag köpte och köpte, det där vet jag inte. Jag
fick skaffa ett lik i Mexiko som han knullade på och spelade in ljudet på det som han då ställde ut. Men det var väl
något sånt.
Det blev lite skandal kring det, eller var det...
Det var kanske inte så uppskattat av alla. Jag vet inte, jag har inte läst
gärna på det. Om han
Bjarne Melgård, det var väl det här...
Ja,
det så gav man ju in rätt mycket på. Det kan vi säga, idag är det ju 25 år sedan Öystein Aarseth, Euronymous i Mayhem, blev mördad av greven.
Ja.
Men som Bjarne Melgård gav mig in lite
men
i det
där, dansk, minst fel.
Norsk.
Ja, norsk. Väl. Okay.
Eller?
Jag tror han
var rätt säker på att han är norsk.
Aha,
men sen var det där All Gym Queens Deserve to Die. Det var det skandalinslaget var att det var någon som långsamt och allvarligt sög av ett litet spädbarns arm.
Men det var en videodokumentation.
Det är väl framförallt det här blanda in folk som, alltså ungen vet ju ingenting om det. Det är men... att dra in minderåriga.
Men det ställs ut.
Jo, det blev en del rabalder.
Det var på väldigt det ser ju väldigt erotiskt ut när han suger av den här babyarmen. Om det nu är Bjarne själv som suger.
Man ska bli kåt eller? Ja, men sen var det också apropå egna grejer där, vad gäller såna där konceptserier och göra serier av Matisse-tavlor eller bilder av olika tryck och sånt där. Sen var en simpel raggningshistoria, men jag tyckte att de var så oseriemässiga så jag skulle in med dem ändå. Sen var det en klart sämre version den här med, för jag ville använda ikonbilder, och så var det den här bekantingen Magnus Johansson föreslog Watergate-affären.
Men jag tycker... måste jag lite förklara för lyssnarna. Det här är alltså tecknade serier som David har gjort.
Ja, just det.
Där du har tagit kända konstverk, till exempel från Matisse, och varje ruta då är illustrationen till din historia,
ja,
är då ett känt konstverk som du reproducerat eller tecknat av, kan man säga.
Ja, jo, jag har tecknat av dem så att det är inte, du har inte kopierat liksom, fotokopierat eller sådär. Men den andra tyckte jag egentligen var ganska misslyckad grej. Det var jätte jobbigt att rita av dem där ikonerna, men det sa inte så mycket. Men däremot är jag mer nöjd med den som senast i den stilen, en serie som Jimmy Wallin tecknar, för det var för svårt för mig själv att få till, med Roy Lichtenstein bilder med också någon sorts rugghistoria med viss feministisk udd. Men då fanns det ju faktiskt ett ärende med det hela, att reclaima hans grejer till seriesidan.
Roy Lichtenstein, han
popkonstnär, gjorde... finns på varenda gallerik som,
ja,
det finns
han,
nu
men
på.
Om, man inte kom, om det inte är top of mind, så har då han förstår upp serierutor med så här grovt raster och, men kända, men då var ditt ärende att ta tillbaks, han tog konsten från serievärlden och gjorde det i konstvärlden, och då var ditt ärende att ta det tillbaks till serievärlden.
Ja, just det, rita av hans och lyfta tillbaks där. Egentligen, det är ju inte att jag stör mig. Jag gillar ju Roy Lichtenstein.
Ja, nu, sen, speciellt de grejerna som inte är människor. Jag kan tycka att vissa sådana är svinsnygga när han bara har ett rum liksom som man har tecknat i den
här. Och väldigt lite... sparsamt färglagt. Något lite törnare.
Vett att hålla det enkelt.
Färgläggningen på inte ett rätt framsidan är lite inspad av Roy L.
Du har ju ett mantra som är att du gillar när folk har vett och håller enkelt. Det finns ju en del musikalisk konceptkonst som du är rätt inne på. Alltså till exempel...
Samtidigt så krånglar jag gärna till det också.
Jo, men du gillar väl John Cale som har gjort...
Både och.
Båda två är musikaliska konceptkonstnärer.
Ja, John Cale är väl mer rockkonsert vanligt. Cage är mer i konstmusik. Även om Cale börjar i den svängen.
Vem var det som gjorde det helt tyst?
Det var Cage.
Cage. Och hur lång var den?
4:33, sa flickan. Men vart var jag här?
Du var mitt uppe i Liechtenstein.
Jo, just det. Ja. Jag frågar den här Robert Sikoriak som var känd för att göra serieparodier i Raw-tidningen, avantgarde-serietidningen, om han kände till att någon hade gjort det där redan och göra serie av Liechtenstein. Och, nej, det visste han inte mer än någon Brad 61 fanns det någon bok som jag tänkte jag får beställa och kolla. Han tyckte jag skulle göra min ändå då.
Mm.
Men den sög alltså, för det var ju bara som en konstbok med Liechtenstein och sitta text bredvid som skulle få ihop någon historia. Jag tyckte det var inte alls, man ville ju ha in seriesidegrejen med flera rutor, så att den där fick underkänt. Behöver inte beställas.
Mm.
Minns inte vad han hette ens.
Jag tänkte på Paul Holland, även känd som Robinson Paul. Han har gjort några, han var ju konstnär redan innan han var med i Robinson. Då gjorde han ett verk som heter Pelle Polis, där han då hade blivit sexuellt utnyttjad av en polis när han var barn, och sen så gjorde han ett verk då där han
konfronterade honom, eller
ja, knullade på honom också väl, alltså knullade med honom. Jag tror de har sex i det här konstverket.
Jag har inte sett
att han har någon slags plastdräkt på sig. Det är något, jag har inte heller sett det, jag bara hört talas om det. Och hette filmen Goodbye Beauty. Där, det här,
Bye Bye Beauty.
Bye Bye Beauty.
Med lite olika stavning på buy och buy som är köpa.
Mm-hmm. Ja, ja. Som handlar då om att köpa sex i Baltikum.
Mm, just det.
Och som jag fan med, vi har pratat om att det kommer alltid som en nyhet för dig att han fejkade att han hade sex med de prostituerade. Att det var egentligen att han hade sex med sin fru. Och sen när han...
Var det så förklarat? Jag förmer, det var en sån där punkt dock-boken när du hänvisat till.
Jo, just det. Men och varje gång jag berättade så har du glömt att det var så han förklarade.
Var det så? Jaha. Det var alltså Jessica...
Hur många gånger ska jag
höra? Ja, jag vet.
Du tror inte på det, eller är det att du glömmer det varje gång? Jag tror att varje gång vi har pratat om det här så säger du så här, ah, men
jag kommer ihåg, jag kommer ihåg fejken. Jag kommer just inte ihåg att han då skulle att det var frun som hade ställt upp, så att säga.
Nej, men
var det Jessica Gedin då, eller var det senare?
Som gjorde vad?
Ställde upp.
Aha, för konsten. Nej, det vet jag inte vem han var gift
känd
med.
Känd från Barber.
Men han, jag visste inte att de hade varit gift ens.
Eller gift och gift, de är väl ihop.
Ja, det kanske de var, men jag vet inte vem det var som var. Men var det där ifrån, men han sa ju då att det viktiga var debatten, så han erkände inte att det var fake förrän liksom drevet var över, så att säga, att han satt
och den kilen ska in där.
Ja, det är ett citat som kommer därifrån. Men det, var det då att han fick frågan, var du tvungen att ha sex med dem på riktigt? Och då svarade han, den kilen ska in där.
Ja, jo, det var något sånt.
Mm. Men kom du ihåg nu när jag tyckte att det var fake? Eller hade
jo,
du
det kommer jag ihåg. Det har faktiskt nötts in. Men det var vem det var som någonting. Hade fått
ställa upp.
Vresa för Market Demands, eller på att säga. Nej, men som hade pinugat. Det... Mm.
Har du några andra favoriter inom konceptkonst som vi inte har tagit upp?
Jag tänkte ta upp en extremt pinsam grej när jag liksom börjar få nys... liksom för upp ögonen för såna här grejer och så blir lite mer arty. Det fanns ett visst motstånd i seriefandom, jag vet inte om vi ska nämna namn, men tyckte att man hade blivit ett citat, ett konstskolebög.
Att folk tycker det blev för pretentiöst, eller?
Ja, just det. Nej, det skulle ju vara det här slafskulturen, och det skulle ju, jag gillar ju bland in ett tag där kubistiska inslag. Det var väl egentligen mest tecknade. Hösten 93. Ja, det märks.
Ja, men du gjorde rätt mycket såna här grejer. Du kanske klippte av ditt eget hår och hålla in i kopieringsmaskinen som liksom en detalj i serierutan.
Brorsans jeans på Icas kopiator.
Ja, men det gillar man ju. Det var ju flippigt.
Ja, men här jag hittat, det här är alltså en mapp som är råmaterial till orkestern, som är en experimentell roman från 97 som kom ut lite försenat, men i alla fall finns. Här är, jag tänker inte läsa upp hela för att det är så fruktansvärt pinsamt.
Det är idéer du har själv haft till konstverket.
Ja, det var när jag gick på Kyrkerud här så kunde man söka
något. Det var en konstskola i Värmland då.
Mm, i Årjäng där. Jag tror man har Milko eller motsvarande, något stipendium man kunde söka.
Mm.
Och så ska jag skriva då om att jag skulle vilja göra en utställning då i gamla posthus till Karlstad för att jag hade sett någon rätt fräsig utställning där. Och så är det en lista på idéer och det är så jävla dåligt, alltså det är så fruktansvärt uselt.
Vem är sugen på?
Men det var en grej som jag tyckte var alltså så dålig så att den blir bra här, en installation. En stubbe med vit plastfärg hälld över så att det rinner. Det finns liksom ingenting bakom det här. Det är bara, va? Men jag det här var liksom det enda som jag tänkte. Det var ändå rätt skönt jämfört med. Det är så jävla som, dåligt.
Alltså det här tampong i tekopp-tricket, det är från serien Art School Confidential som vi ska nämna av Daniel Klaus. Det finns en film som inte är så lyckad. Men han som gjort Ghost World bland annat. Men där går han på konstskola. Jag tror det är med i Ghost World också, att det är någon som gör ett konstverk som är då en tampong i en tekopp.
Det gamla tampong i tekopp-tricket.
Ja, det liksom som vi kallar oss i set. Ja, men det är väl så här, en parodi då på slapp konceptkonst. Men det här att man häller vit färg över en stubbe, kan du inte bjuda på någon annan? Någon av dem som är mest smärtsamma.
Se om det finns några mer här.
Ta den som gör mest ont. Som du tycker är så uselt. Det blir ju roligt.
För att en del är ju mer som någon sorts dåliga satirbildsförsök. Alltså.
Men någonting som du verkligen så här, känner en fruktansvärd skam över när du läser. Kan du inte bjuda på en sån?
Ja, okej. Allt för konsten, men det här är...
Jag har inte sett fram emot något.
Nej, det är så fruktansvärt så dåligt.
Alltså. Ja, men det här låter underbart.
Ett litet akvarium fyllt med vatten. På botten ligger dockan Ken med en sten bunden om sig och eventuellt munkavle. Barbie tittar på uppifrån med ett grymt påmålat hånleende. Citat: kvinnor frigör eder. Så jävla uselt. Sen finns det ju några som är så slappa att de nästan blir bra. Helt slumpvis utspridda okokta makaroner.
Fy fan, det var ju chef.
Och så vad var det mer här? Nallebad, ett badkar fyllt med nallar. För
det har du tjatat om år ut och år in. Du vill att vi...
Det är ju med i en Wonderboys video i alla fall.
Att nallebad, ja, men jag kommer ihåg också, vi pratade friends. Mycket om, vi lärde känna varandra i viss mån när vi jobbade för gratistidningen Monitor i Lund. Vi tecknade bara för den. Och då, du tjatade mycket om att vår tecknarkollega Martin Fredriksson, numera Lexelius, skulle bada nallebad på en utsida av tidningen.
Gjorde jag det?
Ja, det kommer
jag ihåg. Framförallt kommer jag ihåg att jag tjatade om att Martin Sunnerdal och Helena Olsson skulle göra en parafras på Mastermind-omslaget. Mm. Ja, det varit galet bra.
Och en annan grej du ville få in.
Men
var,
du, däremot, ja förlåt.
Det måste få in, för att du ville gärna att tidningen Monitor skulle ha sloganen en slapp streaking genom Saul. Saul ja. Då, Svenska Akademins ordlista. Du tänker att den här tidningen symboliskt då skulle vara som att springa naken genom Svenska Akademins ordlista.
Jag tror vi körde den i DJ Röv istället.
En slapp streaking genom Saul. Jo, det gjorde vi som vignett. Som vignett, ja.
DJ Röv.
Ja, vad fan. Slapp streaking genom Saul. Jag har fler usla.
Ja, ska se här. Jo, nej, men det där med Marvin i ett badkar. Annars skulle det vara att han skulle... Marvin skulle vara i ett badkar och vresa så som det var en Salt and Pepa-video som hade något sånt där...
Där de ligger lite sexigt, eller någon av medlemmarna.
Ja, just det, nere i vattnet så man inte såg någon könsdelar.
Och så skulle de ligga i ett bad med nalla.
Jag vet inte varför stackars Marvin skulle göra
det. Jag var förresten i Japan på en konstutställning där man kunde ta ett nallebad. Jag har tagit ett foto på mig själv där det är väldigt stor, liksom, nästan som en nallepool. Att det är bara massa gosedjur och så kunde man dyka ner och... bada i dem.
Med hänvisning till dokumentet daterat 93.02.27 så får man väl skicka en cred av språk här. Nej, vad fan var det mer här? Det här var ju märkligt. Krossat glas plus mina gamla badbyxor från då jag var liten. En stol med en yxa i. En rullstol.
Bara? Är det här ett nytt verk?
En rullstol.
Ja, är det här ett nytt verk? Bara en rullstol? Eller är det allt det här?
Nej, det var väl gått vidare. För jag hade först tänkt att jag skulle måla av en rullstol. Men det tog väl uppade gamet så att säga.
Att bara ställa ut en ready-made?
Jag kommer förresten ihåg en grej. Mycket... Två bra lärdomar. En från Gunnar Kranz när jag smäckade upp den här utställningen Avtryck av verkligheten då 98. Gunnar som du Kranz, också var med på.
Det var väl en samlingskonstnär med lite folk från fanzine och serievärlden i Malmö.
Ja, just det. Och då hade jag satt upp 9 Sugar Daddy planscher.
Det var ditt gamla
och vi skulle
band.
Spela då den 10:e konserten, men det var att det fanns ingen plansch för den första spelningen som var helt oannonserad i princip. Och så satt jag och tyckte, ja men det är ju fan 9 planscher, 10:e spelningen. Och då sa Gunnar de förlösande orden: alla behöver inte förstå allt. Väldigt konstig imitation. Alla behöver inte förstå allt. Eller om det var att alla behöver inte förstå allt igen. Tänkte jag, ja men då låter vi den hänga löst.
Men du hade 9 planscher. Du skulle sätta upp planscher från alla spelningar du har haft med ditt band Sugar Daddy.
Ja, det var 9 inklusive den som vi skulle ha där.
Okej. Okay. Och då satte du upp en tom poster då?
Nej, det var bara... Den finns inte. Jag skete igen. Det fanns ju ingen plansch till den första spelningen.
Men då är det väl ingen som folk inte kan förstå? Det är bara att det hänger 9
posters.
Jag hakade
upp mig på detta att det borde vara 10 planscher för det var 10 spelningar.
Mm.
Men i alla fall, den andra bra grejen var när jag satt och försökte tänka ut smarta grejer. Var nog senare, 98. Och Åsa Grenvall sa att, ja men...
Också serietecknare och konstnär.
Serietecknare och konstnär. Och sa att... Hon tyckte inte det blev lika bra när jag försökte liksom tänka ut grejer så här. Ja, det är bättre om du gör något rakt på emotionellt.
Vänta, vem sa till vem?
Till mig.
Hon sa det, du sa det blev inte lika bra.
Nej, men jag satt väl och försökte spåna liksom. Och så tyckte hon att det inte blev liksom lika bra med sån här att tänka ut grejer sådär. Utan det var bättre när man gjorde något rakt på emotionellt som det här att ha matbordet med en yxa i. Och det var ju en viss poäng. Bra sagt. Bra där.
Jag hänger inte med. Alltså så här, jag satt och tänkte högt inför Åsa Grenvall som du då var tillsammans med, antar jag. Och du sa, det blir inte lika bra konstverk när jag tänker ut någonting.
Nej, hon sa det.
Hon sa, det blir inte lika bra konstverk när du tänker ut
Eller när man i allmänhet sitter och försöker tänka ut såna här flippiga grejer som att man bara gjorde något.
Det blir bättre när man bara gör någonting i ren affekt. Eller bara
något med någon sorts mer känslomässigt liksom. Ja. Det var det hon ville åt.
Men har liksom matbordet med ett... Vem har gjort ett konstverk med en matbord med en yxa i?
Jag har bara skissat det som någon sorts... Jag gjorde aldrig en hel matbord. När jag gjorde matbordet så hade jag en skiss på matbordet med en yxa i. Från en annan vinkel än vad det är i serien. Så att, ja... Men just det här att...
Ja, det var en teckning du hade gjort. Nu tänkte du att alla känner ju till att du gjort en teckning av ett matbord med en yxa.
En serie om en matbord. Nej, men i alla fall... poängen i det hela var att det blir bättre om det finns någon känslomässig bas i det hela än att man ska sitta och vara skiftig. Vilket vi nämnde innan här. Cred till Goten.
Goten är då Åsa Grönvall, ditt smäknamp här nu.
Nu ska vi se.
Har en viss gotisk klädstil eller hade?
Alltså, jag tror inte det var något som var riktigt lika... Vad fan är det här då? En stor skottkärra med en liten skottkärra i. Det är lite... Det är
så slappare konceptkonst.
Ja, det är verkligen.
Minst om du hade någon sån här symbolisk tanke.
Just bakom. Den kan jag se så här i efterhand att när jag hade utställningen Ett litet barn så var en grej som jag själv tyckte var riktigt schysst var några långärmade vuxna t-shirts och så hade jag sytt fast små barnkläder som applikation fram och bak. Det var egentligen min mor som gjorde grovarbetet där som var textilfröken. Så jag vet inte, jag påminner väl lite om det, men ja, det är ju verkligen... Och sen, jo, det här är ju i och för sig att jag kommer in på att jag ville få med Sven R. Häggs plånbok. Som jag vet inte hur länge jag försökt få in och till sist då gjorde en novell om.
Du hittade en plånbok en gång som var Sven R. Häggs plånbok.
Stämmer. Och det var foton och det var lite allt möjligt spännande i
och
den.
Du ville göra en utställning där du bara ställde ut sakerna som fanns i Svennar Häggs plan.
Ja, det skulle vara med. Och det var ju med sen när jag gjorde en utställning om det har satt sig på huvudboken.
Du gjorde en bok där du bara listade allt som fanns med i den här. Eller det var en story.
Ja, jag skrev lite om den och avslutade med att om någon släkting ville ha tillbaka den så skulle de få det. Och det fick de sen också. Jag var mycket nöjd över detta.
Ja, så den har kommit åter, Svennar Häggs planbok.
Jo.
Hur hittade de den?
Det var den gamla ditköparen Lotta Jansson som jobbade på... Det var någon av hennes kollegor som var en av häggarna, om det var son eller sonson.
Var hittade du Svennar Häggs planbok?
I en container i Råtorp.
Mm.
Och sen, ja, jag tyckte det var lite för bra för att vara, för att låta bli, men det tog sin tid. Förresten kan vi ju som produktplacering nämna, eller gjorde vi det, att den har kommit i utökad pocket nu, det har satt sig på huvud.
Vad är det att satt sig på huvud?
Min novellsamling på värmländska.
Mm, jag vet, men jag vill att lyssnarna också skriver på
det. En inkluderande stämning. Ingen ska lämnas i mörkret.
Nej, men vi tänkte väl börja avrunda lite.
Har vi diskuterat P.O. Enquists nacke? Att den alltid är så välfriserad?
Har du någonting med konceptkonst att göra?
Jag tänkte på när du började prata om den där fittjackan där. Fan Gunnar, du kan ju knulla när du vill. Bara ta dig, tror jag, jackan och...
Då tänkte du på P.O. Enquists nacke.
För han har ju inte vad som Johannes Nilsson, eller kanske allmänt känt, kallar för fittnacke, utan han har alltid... Så fort han är i tv, otroligt välsnaggad nacke. Mm. Antingen har han en hustru som håller efter det här, eller så går han verkligen till frisören så fort han ska vara med i något tv-program eller så där. Eller så kanske han inte ens har anlag för en riktig fittnacke, som ju du har använt som skämt i Nybuskis, vill jag mena. Att...
Just det, fittnacken var då en serietidningsfigur.
Eller att det ska se ut som diarré har runnit i nacken när man klipper sig.
Det var också en skämtteckning där det var en som önskade en frisyr.
Nybuskis.
Där det ser ut som diarré har runnit längs nacken. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter David Liljemark.
Fullbordat samtal.
Ja, läser.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.